säger vi välkomna till er som är med oss via livesändning på YouTube också, eller Facebook är det nu. YouTube kommer om en stund. Om någon timme ligger vi ute där. Även vår nya hemsida ligger vi live ute på just nu. Det är något nytt för idag. Du vet om att vi har en ny hemsida. Den kommer att officiellt läggas ut den 10 januari. Men redan nu kan du gå in på den. Allt är inte klart än. Den finns på www.korset.com just nu. Från den 10 januari ligger den ute på www.korset.se också. Så välkomna med oss. Nu åker vi. Då gör vi genom att be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för din omsorg om dig, om oss och om alla som är med via Facebook och YouTube. Herre, du omsluter, du kramar om varenda en med din omsorg och din kärlek. Tack för alla de bibelord om din kärlek som vi fick här förut, Fader. Att vi ska älska varandra och vi ska älska dig. Prisat var ditt namn. Amen, amen, amen. Jag vill starta i ett bibelord i psalm 87, vers 7. Och du som finns i hemma, har du tillgång till en bibel, så ta gärna fram den. Det är alltid bra att ha sin egen bibel och kunna slå upp och följa med. Så har du möjlighet, så ta gärna fram din bibel. Psalm 87, vers 7. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig. Men vi fortsätter på samma tema. Johannes, det fjärde kapitlet, vers 13 och vers 14. Det här är Jesus samtal med kvinnan vid Sykars brunn. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och vi är inte nöjda med det. Vi tar ett bibelord till. Jag har lite grann av ett älskningsbibelord som jag ofta återkommer till. Det är Johannes 7. Och 37, vi hörde det alldeles nyss läst här, va? Men bara för att det lästes så blir det ju inte sämre att jag läser det en gång till, eller hur? Då är det nog meningen ska fram. Johannes 7 och 37, till och med en bit in i vers 39. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Det var halva vers 39 också. Jag satte en liten rubrik på det jag vill säga. Och nu ska jag vilja att du spetsar öronen. Drick ur rätt källa. Drick ur rätt källa. Ha din tillfredsställelse på rätt ställe. Ha din längtan åt rätt håll. Det erbjuds så mycket i vår tid. Det här tog tag i mig. Igår kväll satt jag lite grann under tiden jag var på att förbereda mig. Så måste jag göra lite pauser ibland. Och så gick jag in på Instagram och hittade Helene Nilsson. Jag vet inte om ni kommer ihåg henne från Linköping. Som varit djupt insyltad i New Age. Hon var här och hade en seminarium för något år sedan. Då berättade hon någonting. Hon var frälst, hon älskade Jesus. Hon gick i väggen, blev sjukskriven. Under den här tiden så ville hon fylla sin tid med någonting hemma i soffan. Och på biblioteket hittade hon en bok och började läsa den. Och vad hon inte tänkte på, att när hon började läsa den boken så började hon mindre och mindre att läsa Bibeln. Hon blev så fångad av det här med meditation. som tappar bort själva källan. Nu var det här för henne. Det kan vara andra saker för andra. Vi tas väldigt lätt bort ifrån den äkta källan. Och så småningom klingar också det andliga livet av. Vi kan starta och vara väldigt hängivna. Vi ber och vi avsätter vår tid med Gud. Vi avsätter vår tid att dela församlingsgemenskapen. Vi avsätter tid. Och så helt plötsligt så har det klingat av. Därför det har varit så mycket som vi skulle. Ja, men vi har bara 24 timmar på dygn. De flesta av oss i alla fall har bara 24 timmar. Jag vet inte om du har extra tid. Men av de där 24 timmarna får vi använda också att umgås med Gud. Både det jobbet kan ta tiden. Vi kan tas bort ifrån det som är evangeliet. Jag vet inte om du har hört talas om någonting som har varit väldigt inne i vår tid. Förr kallade vi för Hesa Fredrik. Eller hur? Kommer ni ihåg de där? Ja, de finns fortfarande. En gång i kvartalet så tutar Hesa Fredrik klockan 3. Första måndagen i månaden. Det är i mars, juni, september och december. Första måndagen i månaden. Så klockan 3 hör de där signalen från de här tyfonerna som sitter uppe på taken lite här och där. Det är 3000 ungefär över vårt land som tutar i centrala orter. Men nu har det kommit något nytt VMA-besked som kommer även på våra mobiler. Att nu är det någon gasmoln som är på väg, eller nu är det risk för översvämning, eller vad det nu kan vara, hagelstormar och vad det kan vara. VMA, viktigt meddelande till allmänheten betyder det. Och det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som står för det här. Och jag tänker, ja men det är ju viktigt. Jag menar, om det nu skulle vara, jag menar, i Sverige är vi ju inte liksom inne på det här. Jag är född alldeles efter kriget. Då levde man fortfarande i det här med beredskapstiden. Fortfarande fanns luckorna kvar man skulle kunna sätta för fönstren om det blev orostid och krisberedskap. Fortfarande visste man att man hade lagrat upp så man hade mat. Vi hade i vår källare hemma för både oss och flera, så att vi konserver och sådär som man kunde ha. Det här är precis, det var ett år efter att kriget avslutades som jag föddes, va? Och mina föräldrar var fortfarande kvar i det här. Och då hade Hesa Fredrik, som fanns hemma på industrin, väldigt stor betydelse. För både brand och för eventuellt krigshot. Vi bodde alldeles intill en krutfabrik som var försvarets. Det var bara några stenkast ifrån där jag bodde. Och det är klart man var orolig, ska den bombas? Och vad händer om man bombar den? Kom det ett lågflygande flygplan så alla tittade uppåt. Det gör ju inte vi. Vi tänker, ja men det är jag som far förbi, så vadå? Det är Såtenäs. De har incidentberedskapen. Så vad är det för några problem med det? Men så var det inte då. Och jag tänkte, även på det andliga området. Alltså, himlen har också sitt VMA. Men det heter VAM. VAM. Viktigt andligt meddelande. Viktigt andligt meddelande. Nu får du lära ett nytt begrepp idag. Alltså Bibeln är full av VAM. Verkligen. Och det här är viktigt att vi börjar lyssna på. Men innan jag ska nämna några av dem ska jag bara ta ett exempel från min barndom. Jag är uppvuxen i en handelsträdgård, det vet ni om. De flesta av er i alla fall. Och det var mycket jobb. Jag menar, kom man hem från, fick pappa se på, jag försökte smyga hem ibland från skolan. Men jag kom hem en lektion tidigare eller så, för läraren var sjuk. Då smög jag för att han inte skulle upptäcka det. För upptäckte han så var på med arbetskläderna, ut och hjälp till att jobba. Och jag mådde egentligen inte dåligt av det. Men ibland vill man ju leka också. Smyga bakom huset och spela fotboll med kompisarna. Det var inte så mycket tid till det. Lite på lördagen kunde man få chans till det. En dag så hade vi en anställd. Faktiskt en före detta pastor som jobbar hos min pappa. Pappa hade sån där Det är inte arbetsförmedlingen. Pastorer hade inte så mycket sjukkassa på den tiden. Men fick pappa reda på att någon pastor hade blivit arbetslös av en eller annan anledning, eller behövde vila ett tag, vilken samfund de än hörde hemma, så ringde han upp och sa: vill du ha jobb? Och de flesta ville ju det, för inkomst vill man ha. Eller hur? Så vi hade en före detta pingstpastor som jobbade hos oss en period. En dag skulle han vattna. Och tog en vattenkanna, fyllde den med vatten och skulle ut och vattna i de här drivbänkarna vi hade. Det var bara att han missade. Han tog den som vi hade när vi vattnade för ogräs. Och den var inte rengjord. Så ni kan ju tänka hur det såg ut i de här drivbänkarna efter några dagar. Jag tänkte, det är viktigt ur vilken källa vi dricker, vilken källa vi vattnar med, vilket redskap har vi, vad är det som vi tar in egentligen? Är det någonting som kan döda vårt andliga hunger och törst? Ska vi gå till de här VAM, viktigt andligt meddelande nummer ett. Vi går till Apostlagärningarna 16. Det är Paulus och hans resällskap. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. Hallå, kan den heliga ande hindra att man förkunnar evangeliet? Vers 6, förlåt. Apostlagärningarna 16:6. Ta med den här tanken. Vers 7. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Hallå. Alltså, det fanns ett VAM utskick Jag har en annan plan för. Jag har en annan tanke för. De hade planerat, de hade tänkt, de skulle ta av sig och förkunna. Jesu ande sa ifrån. De tänkte åka över till med båten. Jesus ande sa inte det. Men vad händer? Vi går vidare till vers 8. Då kommer del 2. Då reste de genom Mysien till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: kom över till oss och hjälp oss. När han sett den synen försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Alltså, det är viktigt att vi har plats för att den heliga ande kan börja leda oss. Det är inte bara våra tankar och våra smarta idéer det handlar om, utan Gud har en plan, en tanke för oss. Och det är viktigt att vi är lyhörda för vad Gud vill. Det är viktigt med Guds VAM. Och du lärde den beteckningen VAM. Att du är beredd på att Gud kan signalera någonting. Även om du har planerat aldrig så bra, om du aldrig har tänkt än så mycket, så det är viktigt att du är beredd på att Gud kan komma och ändra planen. Har du varit med om det någon gång? Har du varit med om att Gud har kommit och ändrat dina planer? Jag tror det är viktigt att vi inser att Gud faktiskt kan ändra planer. Att Gud har en tanke, en idé som är viktig att vi lyssnar till. Så dina planer kan vara jättesmarta. Det var Paulus säkert. Hans planer och hans tankar var säkert jättesmarta. Men Guds planer var ännu smartare. Sen om vi fortsätter läsa där i Apostlagärningarna 16, kan man fundera lite grann på: jaha, var det här Gud ville? De hamnade i fängelse i Filippi. Har du tänkt på att Paulus kanske börjar fundera? Ja, men lyssnar jag rätt nu? Hörde jag rätt? Gud hade inte gjort fel. Gud hade inte gjort fel. Utan i fängelse blev första väckelsemötet i Filippi. Första väckelsemötet blev i fängelset. För de sjöng lovsånger, de prisade Gud. Var väldigt glada i Jesus. Vad gott. Tänk att vi har plats för Jesus. Vi kan gå vidare när det gäller det här med Guds V-A-M. Och du lär dig det här nu, ja. Viktigt andligt meddelande. Alltså jag tror det är viktigt att om vi ska börja lyssna på Guds planer och Guds tankar, och vi ska börja få tag i vad Gud vill, att vi verkligen dricker ur rätt källa, så är det viktigt att vi lyssnar. Det kan hända att du är på väg in någonstans där inte Gud vill att du ska vara. Det kan hända att du plockar fram en bok som Gud inte vill att du ska läsa. För Gud har viktigare planer för dig. Det är inte först och främst att boken är fel eller, utan Gud har någonting annat och större, något viktigare för dig och för den tid där du är. Vi går till Matteus 2. Visst är det fantastiskt med de här vise männen som kommer och gratulerar Jesus, va? Visst är det fascinerande med de här vise männen. Vers 13, Matteus 2. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stå upp, ta med dig barnet och deras mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig. För Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Och så stannade de där till Herodes hade dött. Ser du? Här har Josef precis fått träda in i rollen som man och far. Fast han egentligen inte biologiskt var far. Men ta ansvar. Han lyssnade på Guds V-A-M. Guds V-A-M. Vilket gjorde att Jesus överlevde. Är du glad för det? Det var inte tid nog då än, va? Att han skulle offras. Nej. Det visste Gud. Det visste inte Josef. Men Josef lyssnade. Alltså, vad som har kommit in i mitt hjärta, det är så viktigt att vi hela tiden är lyhörda för vad Gud vill med våra liv. Du kan dra upp planer, du kan planera, du kan tänka år framåt, det här vill jag göra. Men Gud har andra vägar. Gud har andra vägar. Jag har drabbats av det. Jag vet vad det handlar om när Gud kommer och lägger om planerna. Jag levde i en församling och tänkte, där ska inte jag sluta på länge. För vi hade lite framgång och människor blev frälsta. Och det var underbart. Och de ringer från en församling och vill att jag ska komma. Och de vill träffa mig om eventuellt jag ska bli anställd där. Och Gud bara sa, nej. Det ska du inte. Jag ska vara kvar här. Jag är inte färdig, sa jag. Ringde ett par gånger och jag sa samma besked. En dag står jag i vardagsrummet och tittar ut över en stor industri som låg alldeles intill. Då säger Gud, nu är det tid. Det tar 30 minuter ungefär så ringer telefonen igen. Och då säger jag, ja, nu är det tid. Nu kommer jag. Alltså det är viktigt att man är lyhörd. Alltså i våra planer hade det gått bättre rent mänskligt sett att flytta tidigare. Flera praktiska skäl jag skulle kunna ta upp. Det faktiskt hade varit mer praktiskt för oss som människor. Men för Gud var det inte färdigt. För att på min avskedsgudstjänst fick jag ha den sista dopförrättningen. Döpte jag nummer 19, 20 och 21 på de åren jag har varit där. 19, 20 och 21. Och Gud har sagt faktiskt att jag skulle döpa 21 på de här åren. Och det fick jag göra. Det var inget jag kunde bestämma. Men när jag hade sagt ja så tänkte jag, nej men Gud, hur går det med det här? Och sa Gud, jag tar hand om det. Jag tar hand om det. Och det gjorde han ju. Helt underbart. Ja, men Gud har omsorg. Det är viktigt att vi lyssnar in vad Gud vill. Vilken källa du ska dricka ur. Vad du ska använda din dag till. Kanske lite mindre dagstidning och lite mer Bibeln. Jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt att du har lite mer tid med Bibeln än vad du har haft hittills. Jag hade en äldstebroder i en församling jag var tjänade som gav mig en väldigt viktig läxa. Jag var ung, hängiven, oerhört intresserad av att jobba på. Men jag hade missat någonting. Det var det viktiga morgonstunden med Gud. Då sa han så här: jag hör klockan 5 hur tidningsbudet kommer med tidningen, men jag skulle aldrig komma på idén att först läsa tidningen innan jag läste Bibeln. Skulle aldrig komma på den idén. Hallå? Ja, ni har ju inte så många tidningar nu för tiden. Det papperstidningar är nästan ute nu, va? Men kanske tittar i din Facebook-uppdatering. Vad har hänt? Vad har hänt? Om du har någon nyhetssajt där. Har det hänt någonting i natt? Gud, hjälp oss att Guds ord är viktigast. Att det är det vi umgås med. Så vi dricker ur rätt källa. För samtidigt är det också ett skydd för mitt andliga liv. Det är ett skydd för mina tankar. Det är skydd emot det depressiva som så gärna vill smyga sig på när inte allt går som jag vill. Har du varit med om det? Att det där kommer och kryper på. Vad bra det är att få den där injektionen av Guds ord, av Guds närvaro in i våra liv, så vi inte missar. Guds VAM, viktigt andligt meddelande. För de flesta tillfällena, jag kan bara hitta ett tillfälle där Gud handgripligen har gått in. Så att, räkna inte med att Gud kommer och tar dig i örat och drar iväg dig om du är på fel väg. Gud knackar på ditt hjärta. Men vi har ett tillfälle, och det är Lot. När han räddas ur Sodom, då manar han på och tar honom till mig i handen, står det. Du kan kolla det här i första Moseboks 19 kapitel. Kan du se att Gud till och med tar honom i handen, honom, hans fru och deras döttrar, tar han i handen och drar iväg. Men räkna inte med att Gud kommer göra det med dig. Gud knackar på din dörr, och du vet när du går emot honom. Du vet det. Kom inte och säg till mig att du inte vet det. Du vet det. Du vet det. Det är bara det att man kan döva den rösten. Men det är viktigt att vi är medvetna om att Gud faktiskt älskar oss och vill hjälpa oss så att vi kommer rätt. Så drick djupt ur den sanna källan. Drick djupt ur den sanna källan. Det finns några viktiga VAM-besked. Det kan jag bara, som du kan generellt ta med dig. Om du älskar världen, då kommer Faderns kärlek lämna dig. Första Johannes 2:15. Första Johannes 2:15. Jag tänker inte läsa, utan du får notera det. Om du älskar världen, då kommer Faderns kärlek lämna dig. Det står till mig, om du älskar världen och det som är i världen, så kommer Guds kärlek lämna dig. Det är ett viktigt meddelande. Ett annat är: om du lever i lögn kommer ditt andliga väsende att avsomna. Om du lever i lögn kommer ditt andliga växande, ditt andliga väsende, ditt andliga liv att avsomna. Efeserbrevet 4:25. Jag ger några sådana här så du får hem och studera Guds ord hemma. Det här är viktiga saker vi har med oss. Det är bara att läsa innantill i Bibeln, så ser vi det här. Så det är viktigt att vi dricker rätt källa. Vi noterar vad Gud säger. Att vi tar varning. Gud leker inte med oss. Gud leker inte med oss. Gud är på allvar. Gud är på riktigt. Gud säger inte, ja men okej då, men om du nu inte vill så, så fixar vi det här ändå. Gud är oerhört helig. Gud är oerhört närvarande. Gud vet exakt vad han vill med våra liv. Därför Gud har en plan för dig. Gud har en plan för dig. Jag hoppas du är medveten om det. Gud har en plan. Hoppas du inte vill missa vad Gud vill med ditt liv. Det är inte bara några predikanter och missionärer och några äldste i församlingarna som Gud har en plan för. Gud har en plan för varenda en. Till och med de som ändå inte har tagit emot Jesus till frälsning har han en plan för. Det är väl underbart. Gud har planerat och Gud vill leda oss. Och då säger Jesus i Johannes 3:6. Det är när han samtalar med Nikodemus. I vers 3 står det. Ja, vi kan bara ta vers 6 nu. Annars 3 och 5 kunde du ta med också. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av anden är ande. Det som är fött av anden är ande. Det är viktigt att vi inte föder vårt liv med det som hör köttet till. Alltså den här världen till. Utan vi föder oss med det som hör Gud till. Att Gud får landa i våra hjärtan. Jag tror det är viktigt att vi upptäcker det. Det finns en liten passus. Jag upptäckte den bara häromdagen. Alltså, förlåt. Men ibland så talar Guds ord till den, va? Har du gjort den erfarenheten att du har läst ett bibelord 100 gånger? Och 101:a gången så, va? Stod det där? Det har jag inte sett förut. Så jag har läst det här och jag har predikat över den här texten. Och så är det, va? Vi går till 1 Mosebok 3:e kapitel. Vi börjar med vers 1 och ska vi gå till vers 6 sen. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Och så fanns svar att Gud har talat om ett specifikt träd. Så går vi vidare och så kommer vi till vers 6. Och det var där det där aha-upplevelsen kom. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Lägg med. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av det. Alltså, känslan kan vara lockande. Upplevelsen kan vara häftig. Men den kan vara fel. Det är förödande när vi låter oss ledas av våra känslor. Det är inte så att jag är känslolös på något sätt. Men det är förödande när känslorna tar över. Det är djävulens listigaste sätt att förföra människor i vår tid. Det är hans listigaste. Du får en känsla för någonting, men du har inte det förankrat i Guds ord. Du har inte förankrat i din andliga upplevelse, i ditt ätande av Guds ord. Utan det är en annan källa som du dricker av då. Och det här är förödande. För Gud vill att vi ska dricka ur rätt källa. Gud vill att vi ska vattnas ur rätt vattenkanna, om man får använda den bilden. Så att det inte är någonting som använt gift förut. Jag tror det är viktigt att vi upptäcker det här. Att Gud faktiskt vill att vi ska lyssna på Guds ord. Att vi ska fylla vårt hjärta med Guds ord. Att vi ska fylla vårt sinne med Guds ord. För det är en så bra försvar för att vi inte ska falla i fel, för fel saker i våra liv. Nej, jag ska inte be om handuppräckning. Jag var frestande att göra det här nu. Men alla ni, du kan ju tänka dig handuppräckning i huvudet, va? Så här, i sinnet eller hjärtat eller hur du vill nu uttrycka det. Dig som är på via Facebook ser jag ju ändå inte. Men vad med nu? Svara. Om du bekänner dig som en levande pånyttfödd kristen, då i ditt sinne räcker du upp handen då. Du behöver inte räcka upp handen. Men om du räknar som det, till dig har jag en hälsning. är det någon djävulen är ute efter, så är det dig. Är det någon djävulen ute efter, så är det dig. Är det någon han vill förföra, så är det dig. Ja, men de som redan är borta ifrån Gud och lever med honom behöver han ju inte förföra. Eller hur? De är förförda. Men jag tror det är viktigt att vi upptäcker det här. Att om du bekänner dig som en bekännande kristen, en levande kristen, så är det viktigt att be om beskydd. Och det är viktigt att vi börjar umgås med Guds ord. Det är jätteviktigt. För du kommer bli så vilseledd om du inte lever fräscht hela tiden med Gud. Ja, men tänk om Paulus. Vi tog upp de här första VAM-beskeden, va? Tänk om inte han hade hört att Jesu ande var beredd att leda dem ett annat håll. Om inte han hade en plan för Filippi att de skulle bli frälsta. Om inte han hade en plan för det. Det är viktigt att vi är lyhörda. Och det är viktigt att vi dricker ur den sanna källan. När jag blev frälst, det är nästan på stenåldern nu idag, så gammal som jag är, så hände någonting i mitt liv. När jag tog emot Jesus till frälsning, när jag började gå med honom, så blev jag bara än törstigare på honom. Jag ville ha mer. Jag ville ha mer. Jag var inte andedöpt än. Men jag hade ett sug efter mer. Jag såg mina syskon i församlingen. Jag såg hur de levde med honom. Jag mötte dem på arbetet också. Den som blev min andliga mentor fanns ju på samma arbetsplats som jag gjorde praktik på. Och jag såg ju. Och jag blev, jag minns om man får uttrycka så, jag blev avundsjuk. Ärligt. Äkta, det var inget ful avundsjuka. Det var bara en sån längtan. För det naturliga för den som har tagit emot Jesus till frälsning, det är att den vill ha mer. Den vill ha mer. Har man sett lite av härligheten, vill man ha mer av den. Och till slut kunde jag inte sky några medel för att få den tiden, att få uppleva mer. Jag avsatte tid för bön. Jag började fasta. Det här var inte helt främmande. Jag visste att de talade om fasta hemma i min hemförsamling. Men där jag fanns, så började jag fasta. Jag började avsätta tid. Jag avstod mat. Jag avstod mycket av de här bekvämligheterna. Därför att jag ville ha mer av Jesus. Och det finns mer. Det finns mer att få. Du som har tagit emot Jesus till frälsning, det finns mer att få. Du har inte tömt resurserna hos Gud än. Men det förutsätter att du har druckit ur rätt källa. Vet, det finns en del källor också som ger andlig sömn. Ger andlig likgiltighet. Den är livsfarlig. Du kommer gå förlorad. För du kommer gå fel väg. Men den som dricker ur rätt källa, som är hans ord, de kommer bara längre. Jag vill ha mer. När man börjar se liksom, som i skyn där borta där ner, horisonten, det finns det mer att få. Jag kan upptäcka mer av landet. Så det finns en risk med att börja dricka ur Guds ord. Det finns en risk. Låt mig få säga det ärligt och uppriktigt. För börjar du umgås med Guds ord, så kommer du umgås ännu mer. Du kommer ta ännu mer tid med Guds ord. Du kommer ta ännu mer tid med bön. Alltså om det börjar tröttna och du börjar inte ha tid att be, då har hänt någonting. Då har du druckit ur fel källa. Den som älskar Jesus har alltid tid. En del säger till mig, jag har inte tid. Då brukar jag säga, har du en bil? Ja, säger hon. De flesta i alla fall. Alla har ju inte bilen. Jag säger, du har jättebråttom någonstans, men du ser att det är nästan tomt i tanken. Har du inte tid att åka tanka då? Jo, naturligtvis. Vi har stålet på vägen. Det är precis det som sker med ditt andliga liv. Det finns ingen. Sen kan man vakna lite tidigt och nästan försova sig till jobbet. det finns en stund någonstans där du kan läsa Guds ord. Och jag är så tacksam för att Gud har lastat in så mycket Guds ord i mitt hjärta. Så när jag var blind i 14 dagar 1982, juli månad, kommer jag aldrig glömma det, så hade Gud lastat in Guds ord här, så jag kunde plocka upp, ösa ur det förråd Gud hade gett mig av Guds ord. Så jag hade minst 2-3 nya bibelord varje morgon som jag fick vakna med. Helt underbart. Alltså Gud kan lägga in ordet i våra hjärtan. Använd det om inte annat när du sitter i bilen på till jobbet då. Ta tid och be. Och när du börjar upptäcka hur fantastiskt det är, så kommer du ställa din klocka lite tidigare på morgonen. Och försäkra dig om att du faktiskt kommer ur sängen. Ställ klockan en bit bort så du måste upp och stänga av den så inte du väcker grannarna. Eller familjen. I Johannes 10:10. Så finns det en negativ del och en fantastiskt positiv del. Jag ska inte be dig gissa vilket som är vilket, för du ser det. Johannes 10:10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i nätt och jämt. Nej, överflöd. Jaha. Ska jag läsa det igen? Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Lever du där? Lever du där? Det finns ett överflödsliv. Okej. Kanske din resa den sista tiden har varit jobbig. Du kanske har varit sjuk. Du kanske har varit prövad. Var då tacksam för att det finns ett överflödsliv. Jag jobbade ju som begravningsentreprenör under några år när jag började tjänsten i den här församlingen, för att försörja mig. Och jag hade några uppgifter som var mina uppgifter på den här begravningsbyrån. Bland annat åka till hem och hämta de som hade dött. Jag var i ett hem, jag ska inte säga var, men här i Trestad. Och det var en man som hade dött, som hade varit kristen ända sedan barndomen. Nu var barnen där, frun var där, och jag föreslog att vi tar en stund och ber tillsammans innan jag lastade kroppen och tog med den. Att få stå där sida vid sida med barnen. Flera av de här barnen hade inte tagit emot Jesus än. Men höra dem tacka Gud för sin pappa. Jag känner idag när jag tänker på det här, jag kan inte hålla tillbaka tårarna. Där blev två av hans söner frälsta av min pappas dödsbädd. Att få se mamman, som också hade älskat Jesus och gått med honom, med Jesus i många år, fått känna Gud tillsammans med sin man, få se henne när sönerna tar emot Jesus till frälsning. Det är en av de mest gripande stunder jag varit med om i den uppgiften som begravningsentreprenör. Och det säger, hur kan du jobba med något sånt? Det är fantastiskt att vara med i sådana stunder. Jag har flera sådana upplevelser. Alltså det finns ett överflödsliv. Pappa fick aldrig uppleva det, men i himlen ska han få möta sina söner. Mamma gick hem till Herren en tid senare. Där fick jag ha förmånen att vara begravningsentreprenör på den begravningen. Se sönerna stå där framme tillsammans med några andra syskonen och prisa Gud med mammas kista. Det blev ingen vanlig begravning. Det blev en lovprisningsstund inför Guds ansikten. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Det finns ett överflödsliv. Jag skulle vilja säga det. Om du dricker ur rätt källa, det finns ett överflödsliv. Det finns någonting mer som du kan få uppleva. Någonting mer du kan få känna. Det psalmisten säger i psalm 34, vers 9. Smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr till honom. Smaka och se att Herren är god. Är det din erfarenhet? Är det din upplevelse att Herren är god? Jag möter många kristna som faktiskt inte kan ha den bekännelsen. Men det är sant. Herren är god. Förlåt mig, men jag är så tagen. Den dagen du ger honom 100%, så kommer du se att han är god. Lever du i kompromiss, kommer du känna att det är jobbigt. Men när du är beredd att säga: Herre, jag vill ge mitt liv till dig, jag vill gå med dig, så kommer du se att Herren är god och hans nåd varar i evighet. Vers 10 säger: vörda Herren, ni hans heliga, för det som vördar honom saknar ingenting. Ja, det är klart. Om man räknar mänskligt så är det saker vi saknar, eller hur? Men i Guds gemenskap, om vi kliver in där, så kommer vi se att Gud kan använda situationer vi är i på ett positivt sätt. Men jag saknar ju min syn. Skulle gärna vilja se fullt. Avundas er som kan köra bil. Jag är glad att jag har min ledsyn åtminstone. Jag har lite stora bokstäver här nu bara i mina papper. Men jag är så tacksam. Mina andliga ögon har inte förskummats. Jag har klarsyn i min andliga blick. Och det är jag mer tacksam för. Det har varit värre om det har varit tvärtom. Det har varit värre om det har varit tvärtom. Vilka underbara sanningar vi möter i Guds ord. Det finns ett kapitel vi kallar för liknelsekapitlet i Lukas 15. Det börjar med en som har 100 får och förlorar ett. En som har 10 mynt och förlorar ett. En som förlorar sin son men får hon tillbaka. Och de kommer ju tillbaka de andra också. Och då finns det i den berättelsen, sista berättelsen, vi ser, jag tappade bort den. Ja. Det finns en passus i den sista berättelsen där den yngre sonen, som hade förstört allt och levt ut sitt liv, och så kom han tillbaka på förlåtelse av pappan, omkramad. Men det finns en son till. Jag vill säga, jag vet inte om jag vågar säga det. Jag har en reträtt över det här så jag kan försvinna. Det finns nyfrälsta och så fanns det gammelfrälsta som har varit medlemmar och varit trogna i alla år, va? Så kan ibland påminnas lite grann om den här sonen. Han där, din son, som har levt ut och försökt all egendom med skökor eller horor, så där. När han kommer hem, då slaktas mjölkkalven och då tas det fram de finaste kläderna. Men jag som varit hemma här och tjänat, har jag fått? Det är då fadern säger: allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Allt det Gud har, har vi rätt till. Så jag låter mig få säga det till dig som är gammal kristen och har lite problem och inte vet riktigt hur det ska fungera här i livet. Och så kommer nyfrälsta och de är glada och alla är glada för dem. Men vem är glad för mig? Som har varit här och trälat i alla år. Gud är glad för dig. Gud är glad för dig. Gud är glad för dig. Tappa inte bort det. Gud är glad för dig. Och kom ihåg, allt Guds är ditt. När den poletten faller ner, när du börjar inse att allt Guds är ditt, allt fars är ditt, vad gör du då? Ja, du får komma och mata mig, annars blir det ingenting. Nej, nej, nu sitter jag och tjurar här. Så har många kristna suttit genom årens lopp. Här har kommit nyfrälsa och de tar för sig. Och... men jag då? Allt Guds är ditt. Det naturliga för oss vore att vi börjar bibelstudium. Amen. Där vi studerar från första Moseboks första kapitel, vers 1. Ända in i Uppenbarelsebokens 22 kapitel, vers 20. Och så ser vi, vad är det jag äger? Vad är det jag äger? Vad har jag fått av Gud? Nu hinner vi inte göra en sån genomgång av alla verserna idag, va? Men låt oss under det här året börja titta lite grann. Vad har Gud gett oss? Vad har du fått? Gud har, vad ska jag säga, en bankbok. En bankbok. Det här slimline, moderna modellen. Finns slimline här, finns mängder i den här. Här har Gud dukat upp för oss. Då är det så här, lyssna nu. Om Gud ska kunna lasta ner det han har i beredskap åt dig, det vill du va, så måste du ha en förpackning att lägga dig i. Precis som du går och handlar på Konsum eller Coop eller Willys eller Ica eller var du nu handlar någonstans, Tempo uppe i Frändefors till exempel, så det är väldigt bra att ha någonting att ta grejerna i, va? Eller hur? När du ska ta emot det Gud har, så bör det finnas någonting att lägga dig i. Och vet vad det heter? Den nya skapelsen. Andra Korinthierbrev 17 kapitel. Om någon är kristen är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det du behöver, det är att du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och i denna nya skapelse, nu får jag ta det väldigt, jag ser tiden in i väg här, jag ska predika en gång till idag nu. Så ni ska få äta och må gott här, så kommer jag tillbaka sen om en stund. Jag ska inte predika en gång här, till här. Så jag säger, du behöver en ny skapelse. Och i denna nya skapelse vill Gud ge dig en ny personlighet. Om det är frälst, så vill jag inte att du säger till mig, jag tror det inte. När du liksom humöret rinner på och du blir lite irriterad, så det säger, jag har alltid varit sån och jag är så. Okej, du var sån, men du är inte sån, för du är nyskapelsen. Men för detta ska kunna hända, så måste du först och främst var den här nya skapelsen, så att den nya personligheten får plats i den. Den nya personligheten behöver den nya skapelsen. Jag tror det är viktigt. Det är jätteviktigt att du inser att jag är en ny skapelse och den nya måste få plats och få växa till. I andra Korinthierbrevets första kapitel, vers 20-22. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Vi fortsätter. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus, och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Han har gett oss en garanti att han ska förlossa oss, det nya livet. Så den nya skapelsen får en ny personlighet, och i den personligheten lägger han in det som hör honom till. Här har vi nådegåvorna, här har vi tjänsterna, här har vi löftena om att han ska vara med oss och så vidare. Allt det här finns inbakat i det. Men det måste finnas en ny skapelse. Annars funkar det. Det är ungefär som du handlar 1000 varor på vilken affär du nu var på och inte har någonting att ta dig. Du har inte många varor med. Du får det du kan få i fickorna och lite i händerna med dig hem. Resten ligger spritt efter vägen. Och det är väldigt illa om det vore ägg till exempel. Så är det. Gud kommer inte lägga ner det. Om inte den först en ny skapelse med en ny personlighet, kommer inte Gud lägga ner. Du kommer inte få den helige ande. Du kan få känna och smaka att det är underbart, men du kommer inte leva i den helige ande om inte det finns en ny personlighet, en ny skapelse. Alltså en del de blandar ihop känslor och den helige ande. Den helige ande har inte med känslor att göra. Den helige ande är en ny personlighet som ger gåvor som kan, jag kan fungera i. Känslor, ja, när det funkar då kan jag känna känslor, absolut. Men jag får gåvor att jag kan få bruka till välsignelse för människor i min omgivning. Så nu ska vi gå för nedlandning. Den sista dagen i högtiden står det i Johannes 7, 37. Stod Jesus där och ropade: om någon törstar, kom till mig och drick. Där skulle jag vilja sätta punkt idag. Den som törstar ska komma till mig och dricka. För jag har bara fått i mitt hjärta, när jag satt här i natt, Gud vill röra vid oss. Du ska inte bara gå hem och säga: men det här var en ganska rörig, eller en ganska bra, eller vad du nu. Men predikan, det är ingen sån där som är backhoppning eller konståkning. Man ska sitta där och ge poäng. Jag är totalt ointresserad av poäng. Jag är bara intresserad av en sak: att Gud får röra vid ditt hjärta. Att du får verkligen uppleva, om du är törstig så kommer du till honom och dricker. Att du får uppleva ett nytt flöde i ditt liv. Och kom ihåg, om Gud får röra vid dig idag så kommer han röra vid dig imorgon också. Och resten av ditt liv kommer Gud röra vid dig. Så länge du vill vandra med honom kommer han att röra vid dig. Och du kommer hela tiden få känna att det finns en fräschhet i Guds gemenskap. Vi predikar inte historia, vi predikar honom, den levande guden. Då ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om anden. Strömmar av levande vatten. Är det där du lever? Eller är det dit du vill? Gud välsigna oss. Ska vi be. Jesus, jag ber för oss som är här. Jag ber för dem som finns med oss via Facebook, YouTube. Far, jag bara ber att det ska bli strömmar av levande vatten som bryter fram. Jag tackar dig Jesus för det. Tack Herre för att du har gett oss en ny skapelse. Och Herre, du ger oss en ny personlighet. Här är en personlighet som är anpassad för himlen. Vi tackar dig Jesus för det. Tack Herre för att redan här och nu får vi leva på väg mot det himmelska. Så Herre, är vi redan kopplade till det himmelska. Herre, jag ber för oss som är här. Låt oss få bli berörda av dig. Jag ber i Jesu namn. Amen.